Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Monica Nilsson Lysell, jag är reporter på Di Digital. Och med mig har jag min kollega Johannes Karlsson. Vad ska vi prata om idag?
Ja, vi ska gå igenom alla turer i den eskalerande konflikten mellan Spotify och Apple. Daniel Ek, han beskyller nu den amerikanska teknikjätten för att bedriva utpressning mot hans bolag. Men först ska vi prata om hur svenska teknikbolag kan hjälpa till att försvara Sverige om vi hamnar i krig.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Säkerhetsfrågor, det har blivit lite återkommande tema här i Digitalpodden. Vi har pratat om prepperbolag och hackerattacker. Och du och jag, Johannes, vi ska ha vattendunkar och konserver med mat i skafferiet och säkra lösenord måste vi ha också. Men det svenska försvaret behöver såklart mer än så. Och då handlar det inte bara om stridsvagnar och granatgevär utan kanske också om autonoma drönarsvärmar eller modern kvantteknik. Och där behöver Försvarsmakten hjälp av drivna entreprenörer.
Mm. Okej, då måste jag fylla upp en vattendunk när jag kommer hem, för det har jag faktiskt inte gjort, måste jag erkänna.
Genast.
Ja, som du var inne på så ska ju regeringen i år lägga 119 miljarder kronor på militärt försvar. Pengar det med, som vi brukar säga här på Dagens Industri. Och det är då dubbelt så mycket som 2020 och motsvarar 2% av Sveriges BNP. Och det beror ju delvis kanske på att det också är ett kriterium då för att vi ska kunna gå med i NATO. Som ju är en process som ser ut att gå i mål snart. Det är många turer. Men vad betyder det här för de teknikbolag som vi bevakar? De kanske lite mindre bolagen som är verksamma inom liksom säkerhet och försvarssektorn.
Ja, jag har försökt förstå lite mer av det. Jag stämde träff med Anna Poncio på Försvarets materialverk. Hon jobbar på deras strategiska materialledning och ska se till att försvaret inte halkar efter i teknikutvecklingen. Och hennes ambition är att knyta tätare band mellan FMV och svenska civila teknikbolag som de vi bevakar, om jag förstår rätt. För i de här bolagen så finns det ju nämligen massa idéer och produkter och lösningar som Sverige behöver när man rustar upp och bygger ett modernt försvar i snabb takt dessutom.
Mm, just det. Ja, det låter ju som en vad säger, god ambition sådär, men man har ju hört det lite förr kanske då i vissa fall när en trögrörlig myndighet ska liksom få snabbfotade startas på kroken. Hur tror du det här samarbetet kommer fungera eller hur ska det se ut framöver?
Ja, det är nog något som vi får se. Det finns ju ambitioner, det finns en strategi. Men ja, vi kommer få följa hur det går. Det Anna Poncio sa är att man kan i alla fall inte locka med några snabba pengar från FMV. Är man ett mindre teknikbolag, då är vägen till att bli leverantör till försvaret ganska lång och antagligen kostsam. Det är långa ledtider i den här sektorn. Och där spelar det privata riskkapitalet en viktig roll. Det var medskicket från Anna Poncio. Vi pratar också en del om Sveriges starka försvarsindustri. Vi har till exempel Saab förstås, som både investerar i teknikbolag och integrerar ny teknik. Så att det behövs fler än FMVs beställningar.
Mm. En profilerad person som har gett sig in i det här är ju Spotifys grundare Daniel Ek. Han var ju med och investerade 1 miljard kronor i det tyska försvarsbolaget Helsing under 2021. Det kanske är fler förmögna personer som borde göra det här, eller var det en önskan hon hade?
Ja, men det är ju ett intressant exempel. Jag hade inte riktigt koll på det, men de startade 2021 och fick in den där miljarden, och den har väl antagligen varit helt avgörande för att de ska kunna bli det bolag de är idag. Nu värderas Helsing till nästan 20 miljarder.
Ja, och har fått in Saab som delägare också senast.
Precis, på tal om Saabs investeringar. Så ja, liksom den typen av kapital behövs om de här små bolagen med bra lösningar ska kunna skala upp, förstås, som det är i alla sektorer. Men som Anna Pontius var inne på, så liksom försvarssektorn är det kanske lite ännu krångligare än om du har en startup inom, jag vet inte, e-handel. Mm. Men vi pratade också om den här andra vägen att gå, om man inte startar från noll. Och det är något som dels FMV men också investerare verkar visa stort intresse för. Det vill säga alla bolag som har en produkt, man har en affär, man har en fungerande produktion och kunder. Och då gäller det att hitta liksom en militär användning av den här existerande produkten eller tekniken. Och förstås att få Försvarsmakten att få ögonen på det. Där krävs det också kapital. Det är de jag pratar med tydliga med, för man kan liksom inte direkt kanske översätta produkten och lägga den i ett försvarssammanhang, utan man måste alltid jobba med att tweaka den så att det passar. Men som sagt, det kanske inte behövs lika stora summor om man inte behöver skala upp från noll, och stora fördelar förstås att man redan har en fungerande leveranskedja till exempel.
Mm. Och jag tänker, om vi liksom zonar ut lite, så är det ju så att Rysslands invasion av Ukraina, det har ju liksom förändrat, vad ska man säga, det offentliga samtalet och kanske bilden på försvarssektorn i stort. Tidigare var det ju liksom, det var ju väldigt många fonder som aktivt valde att inte investera i den här sektorn för att det inte såg som hållbart, men det känns som att det håller på att förändras lite nu givet omvärlds läget. Men finns det liksom någonting som svenska teknikbolag eller svenska myndigheter kan lära sig av att studera utvecklingen i Ukraina, det hemska som sker där just nu? Vad kan man dra för lärdomar där?
Ja, men som du är inne på har det ju dels gett en attitydförändring. Det är intressant att läsa en gammal intervju med Daniel Ek om när han pratar om hur mycket skit han fick när han gick in i Helsing till exempel. Mm. När jag ställde den här frågan om vad vi kan lära till Anna Pontio, så poängterar hon att Ukraina är i krig och det är inte Sverige, och det är en viktig skillnad. Men självklart tittar många på hur man jobbar där. Och i somras intervjuade jag Valeria Jonan som är biträdande minister på departementet för digital transformation i Ukraina. Snärtig titel. Och hon berättade till exempel hur man gjort för att hitta civila företag som snabbt kunde ställa om till att bli drönartillverkare. Drönare har ju verkligen fått en central roll i kriget i Ukraina. Valeria Jonan, alltså, hon pratade jättemycket om hur man från myndighetens håll vill lyssna på civila företags behov och liksom kratta banan för dem så att det kan gå snabbt och smidigt. Vi har också nyligen pratat med Helsings vd. Det var vår kollega Malin Rising som var i Davos. Han, vd på Helsing, tog ju också upp Ukraina som ett exempel på hur man tar till sig och utvecklar ny teknik och att det behövs för att få ett tekniskt försprång i kriget. Och innovation kommer in där liksom som något superviktigt och som många tycker att Ukraina är duktiga på.
Just det.
Det låter ju väldigt bra, men jag måste få kasta in en sista brasklapp. För när man pratar om det här att försvar och teknikbolag ska jobba tätt ihop, då finns ju förstås säkerhetsfrågorna där.
Ja, just det. Ja, ja precis, det ska vara smidigt, men samtidigt kanske det inte kan vara liksom vidöppna dörrar in till FMV eller försvaret och sådär. Jag gissar att det behövs, som du var lite inne på, att man behöver anpassa tjänsterna för att de ska hålla en viss säkerhetsstandard när det är så känsliga verksamheter så att säga, som använder dem.
Ja, precis. Det var verkligen inte vidöppna dörrar när jag besökte FMV. Man ville till exempel veta om jag och fotografen var svenska medborgare. Så det är klart att det är en ökad hotbild ställer ju krav på säkerheten, och det där pratade Anna Pontius också om, att det är liksom en balansgång där. Försvaret vill vara öppna med vilka problem de behöver hjälp att lösa, men de kan ju inte vara vidöppna, för de vill ju inte berätta för fientlig makt vad vi har för problem liksom.
Nej, exakt, för då kanske det också så att säga, en fientlig makt vill infiltrera den också. Kanske både hacka sig in, men också kanske försöka bli leverantör på något sätt, tänker jag.
Ja, och jag...
Så skulle jag tänka som agent i alla fall om jag var det.
Det är bra, det är dumt att avslöja det här dock, din taktik.
Ja.
Nej, men jag kan inte låta bli att tänka på, jag bor ju i Södertälje. Södertälje har länge varit öppna med hur entreprenörer utan rent mjöl i påsen har liksom kunnat sko sig på avtal med myndigheter. Jag kanske har blivit lite överdrivet skeptisk av vad som har hänt där, när kriminella har liksom pumpat samhället på pengar. Men jag kan inte låta bli att få lite ont i magen. Till exempel när jag pratade med Valeria Ionan som var så himla entusiastisk kring att jobba tätt med privata företag. Då tänker jag att man måste nog vara på sin vakt. Och det kanske alla också är. Men det finns en begränsning i hur nära vänner man kan bli, tänker jag.
Mm, det tycker jag är bra slutord i den här diskussionen. Så ska bli spännande att följa och se hur den här myllan av försvarsteknikbolag i Sverige växer upp och hur det går för dem framåt.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Spotify, de har ju länge varit högljudda i sitt motstånd mot Apple. Man menar i stora drag att teknikjätten utnyttjar sin ställning som marknadsdominerande. Nu har konflikten hettat till. Vad handlar det här om, Johannes?
Ja, det här bottnar ju liksom i ganska komplicerade juridiska och även politiska frågor. Så det är ganska svårt förklarat, men jag ska försöka prata om det på så lättbegripligt sätt som möjligt.
Tack.
Ja, men innan vi liksom går in på den senaste händelseutvecklingen här, så tänker jag att vi kanske kan lyssna på vad Spotify själva har liksom ringat in som de stora problem de har med Apple, det vill säga problembeskrivningen från deras håll. Och det är Olivia Regnier som är chef för Spotifys representation i Bryssel, alltså det vill säga i praktiken är hon deras högst uppsatta lobbyist i EU. Vi kan lyssna på vad hon liksom har att säga när hon ska förklara den här konflikten.
So yeah, I just wanted to introduce the topic and remind maybe everyone about what is a problem with Apple. It's a problem that goes back many years. It's now 8 years, even more, since we have a problem with Apple. What is it? As a reminder, so when Apple has created the App Store, as you know, and when the App Store became very popular and actually the main way, if not the only way, for people who have a smartphone to access an app, when they were extremely popular, they decided at some point to introduce a totally new fee on certain apps. Certain is important because it's been decided arbitrarily and it applies to some apps, including apps that actually happen to compete with their own services. So they introduced a 30% fee on apps like Spotify. The result of this new fee would have meant that our prices would have increased by 30%, so 30% more expensive for our consumers, knowing that Apple Music was not paying the fee and therefore was 30% less expensive. Or we had to absorb the cost, not pass it on, and then we were losing entirely our business margin, which made it a very, you know, unpositive operation. What we decided to do for the benefit of our consumers and for remaining, you know, viable was to leave our free app on the App Store because the fee didn't apply, and then put the paid app outside of the App Store. That would enable consumers to get the paid app, but without having to pay the 30% fee for the benefit of everyone. Now, what happened did after that is that they introduced a number of restrictions to the communication with our users, prohibiting us from informing our users of where to find, you know, Spotify Premium, how to subscribe to Spotify Premium, how to upgrade, how to find the different, you know, payment systems, family plan, duo, student plans, etc. They prohibited basically of informing our customers about promotions, 3 months for €1, for example. So they basically prohibited us from any communication with any user that came via the App Store. That, of course, was an impediment to consumers who were not informed, who could not find our app, and was also an impediment for us, you know, to have consumers finding Premium and enjoying the Premium service. So that's the background for you. Now, this prohibition of communication is something which is, of course, harming consumers, harming developers. It applies to Spotify and other apps, but it's also extremely anti-competitive, given the position of Apple having a monopoly on the App Store and on top of this competing with a number of app developers.
Okej, om vi ska summera det där. Spotify menar att Apples avgift på 30% i App Store, som är på alla transaktioner som görs i appar. Spotify menar att den är oskälig, särskilt med tanke på att Apple själva har en musikströmningstjänst. Har jag fattat rätt?
Ja, så kan man väl koka ner det hela. Spotify har ju liksom mellan raderna kanske sagt att Apple såklart har rätt att ta betalt för sina tjänster, men menar ju att den här avgiften på 30% som funnits varit liksom uppblåst, helt enkelt. Och det kan man ju liksom utåt sett kanske förstå. Det är ju väldigt mycket att dela med sig av en tredjedel av intäkterna till en tredje part egentligen. Särskilt då i Spotifys fall, för de ger ju redan tillbaka 2/3 ungefär av sina intäkter till musiker och rättighetsinnehavare, så kvar hade det ju inte återstått särskilt mycket då för Spotifys aktieägare, vilket då Olivia Regnér är inne på.
Nej, men Spotify har hittat något sätt att komma runt det här, eller kan du förklara?
Ja, alltså fram till nu då så har ju Spotify inte tillåtit så att säga kunderna att göra några betalningar i deras app. Om man liksom har velat då gå från den reklamfinansierade gratisversionen av Spotify till att bli en prenumerant, så har man behövt registrera sig på andra sätt. Och Spotify har heller inte enligt Apples regler då kunnat göra reklam för var man kan liksom teckna upp sig för en prenumeration. Man har inte varit tillåtna att slussa dem vidare, så då har liksom kunden aktivt behövt liksom söka upp det här på internet istället, till exempel via Google. Och det är ju just det här som Spotify nu hade hoppats att det skulle bli ändring på, helt enkelt. För den 7 mars i år så träder Digital Markets Act i kraft. Den kallas DMA, och det här är då EUs nya lag som förhoppningsvis då ska reglera hur världens största teknikbolag agerar inom unionen. Och de som träffas av det här är till exempel Amazon, nämnda Apple och även Meta och Microsoft. Och Spotify kom ut med en nyhet här då ganska nyligen, där de berättade att från och med mars när DMA trädde i kraft, då räknar de med att liksom, ja, helt enkelt kunna göra allt det här som de inte har varit tillåtna att göra tidigare. Man ska kunna ta betalt direkt i appen, man ska kunna lista olika prenumerationsalternativ och även ge rabatter till sina kunder.
Mm. Och ta betalt för ljudböcker när de kommer.
Exakt.
Var det väl, va? Det låter som en förbättring kanske både för kunder och framförallt för Spotify. Men glädjen blev rätt kortvarig, för sen har det här dialogen eller konflikten fortsatt. Apple kom med ett motdrag.
Ja, Och det var väl kanske rätt väntat, för Apple har varit väldigt tysta om liksom DMA hittills, men sen några dagar efter Spotify hade gått ut med det här så kom de med sin smocka tillbaka. Och det handlar ju om att Apple såklart då inte kommer ge sig utan en strid. Deras budskap är väl väldigt tydligt. Det kommer liksom aldrig bli gratis eller billigt för Spotify att finnas i iPhone om de får som de vill. För om man vill använda App Store framöver då kommer avgiften finnas kvar. Den kommer däremot sänkas från 30-17% under det första året, och sen efterföljande år så sänks den från 15-10% jämfört med hur det ser ut idag. Och det DMA tvingar Apple till nu är att liksom behöva tillåta alternativa appbutiker på iPhone, så att det inte bara är App Store som kommer finnas där, samt då att man även måste låta bolag ta betalt själva utanför Apples eget system. Men om Spotify då skulle vilja göra det, då kommer de behöva betala en provision till Apple. Och i USA nu så stöts det och blöts det i domstol för att Apple vill ta 27%. Så det är inte en jättestor sänkning då från 30-27% på varje köp.
Nej, jag förstod att det finns aktörer i USA som är rejält förbannade på det där.
Ja.
Men vad har vi mer avgifter som komma skall från Apple?
Ja, det var en sista avgift jag skulle få in bara innan vi går vidare. För man ska också införa en sorts teknikavgift då för att få använda tekniken i iPhone. Den kommer ligga på, ja, idag i alla fall med nuvarande växelkurs, kommer den ligga på 5,7 kronor för varje ny årlig appinstallation på en iPhone. Och den här avgiften belastar ju då bara bolag som har fler än 1 miljon årliga installationer i Europa. Och där är ju Spotify och inte särskilt många appar till. Det är de som drabbas direkt av den här teknikavgiften.
Det var en bra reflektion mellan raderna, att det är en Spotify-avgift då, låter det som.
Ja.
Ja, ersätta en avgift med en annan för att följa Digital Markets Act. Vad är Spotifys syn på det här då?
Ja, de är inte nöjda. Spotifys vd Daniel Ek, han var ju snabbt ute och kallade det här för utpressning. Enligt honom då så blir de här nya avgifterna så höga att det i praktiken tvingar kvar företag att använda det här gamla systemet då i App Store. Med en avgift på 17%. Om man hade valt att köra med det här nya systemet och kanske ha en app utanför App Store, ta betalt själva, ja, då hade liksom kostnaderna för att skaffa en ny kund ökat med 10 gånger jämfört med idag för Spotifys del. Det är i alla fall vad han säger.
Ja. Vad händer nu då? Kommer EU nöja sig med Apples sätt att anpassa sig till reglerna? Tanken med DMA är ju att de här så kallade grindvakterna skulle sluta begränsa konkurrensen från andra tjänster och därmed ge kunderna fler valmöjligheter.
Ja, exakt. Nej, men det återstår väl att se, för det är ju då EU-kommissionen som liksom kommer sköta tillsynen av DMA framöver. Spotify som ett privat bolag, de kan inte själva driva något mål, även om de då skulle anse att Apple bryter mot reglerna efter den 7 mars. Spotify sa väl till mig att de liksom förväntar sig att EU kommer agera resolut mot Apple om de inte anpassar sig. Men ja, det känns som att det är ganska mycket osäkerhet i luften. Den här lagen är ju liksom inte skriven direkt för Spotifys skull, även om de har varit liksom med tidigt och såklart kommit med sina synpunkter och drivit på för den. Utan det EU säger att det här är ju till för konsumenterna. Så EU, vad vet jag, de kanske är nöjda med de här förändringarna från Apple. De har ju liksom inte uttryckligen sagt att Apple inte ska få tjäna pengar i EU. Det är inte det lagen är skriven för. Men vi får väl se. Om EU skulle liksom vara mer på Spotifys sida och ta i med hårdhandskarna, då har ju Apple, precis som många andra av de här stora amerikanska techjättarna, väldigt mycket erfarenhet av just juridiska strider, och man har ju väldigt mycket resurser att tillgå. Så om det sker då överträdelser i EUs sätt att se på det, så lär det ju ta ganska lång tid att liksom lösa i domstolar, och det lär överklagas. Så några stora förändringar lär väl inte ske för Spotify i närtid om inte Apple skulle själva välja att backa från det här. Liksom.
Okej, så att striden fortsätter och Det återstår att se alltså vilken sympati EU har för just Spotify framöver. EU-parlamentet, det vill säga den del av EU som har folkvalda politiker, där har man nyligen röstat igenom en slags avsiktsförklaring att unionen bör lagstifta om hur höga ersättningarna till artister ska vara i musikströmningstjänster. Utgångspunkten är att en majoritet tycker att de får för dåligt betalt idag. Så det verkar finnas en opinion även mot hur Spotify bedriver sin verksamhet.
Ja, men definitivt. Daniel Ek är nog ganska ensam med att känna sig som liksom den lilla spelaren i det här. Såklart även om relativt sett Spotify är betydligt mindre än Apple. Men de har ju liksom trots allt 226 miljoner betalande prenumeranter i hela världen och har blivit en maktfaktor i både liksom teknik- och musikvärlden. Så jag vet inte, alltså jag bara gissar att Daniel Ek kanske kommer få svårt att få liksom orimliga mängder sympati från liksom många. För det finns ju en folklig opinion, särskilt de då som kanske har lite insyn i kulturvärlden, att Spotify själva är ett girigt bolag.
Mm.
Den har ju liksom förekommit ganska länge. Så ja, det finns många dimensioner i liksom den här konflikten. Politik och nya lagar kanske inte alltid är spännande, men i det här fallet så tycker jag faktiskt själv att det är det. Så ja, vi får väl helt enkelt försöka följa hur det här liksom utvecklas eller urarta framöver och försöka rapportera om det på ett så lättbegripligt sätt som möjligt till alla våra läsare.
Ja, klär Daniel Ek i offerkofta eller inte?
Ja, vi får se om han har rätt eller inte då i slutändan.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar när vi kommer ut med en ny avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga morgonkoll till Veckovisa analyspodden, Makrorådet, Ögonblicket, DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset där det senaste avsnittet är med AI-experten Anna Fellender.
Mm, och ni får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller på Spotify. Vill du som företagare sponsra den här podden? Ja, då ska du mejla till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.